Och jag vill göra allt för laget. Och jag vill själv bidra till att göra SFPs lista så stark som möjligt.
Hanna-Maja Henriksson berättar med, ska vi säga, stor entusiasm att hon vill rädda partiet, att hon ställer upp i EU-valet. Ska man dra slutsatsen att hon vill söka sig bort från en ganska kämpig inrikespolitik? Vill hon verkligen till Bryssel eller ställer hon upp för laget?
Många frågor.
Det är viktigt att den finlandssvenska rösten hörs i Bryssel.
Det här är ännu ett avsnitt av Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Wanjung och mig, Joakim Runt. På slutet ska det bli intressant, för då ska vi titta lite närmare på presidentkandidaternas svenska och kunskaperna och nivån och också deras humor. Det ska bli några bra vitsar på svenska. Men vi måste ju börja med de här största av de finlandssvenska angelägenheterna den här veckan, det vill säga Anna-Maja Henriksson. Ja, vill du hellre till Bryssel än till Helsingfors?
Eller vill hon?
Om hon får välja.
Det här är en stor angelägenhet i många veckor.
Ja, verkligen. Före jul sa hon ju att, eller hinta sådär.
Här är då den stora frågan att är partiet helt fullständigt uppe i limningarna? Saknar de en plan eller var det här en smart plan ända från början för att väcka ett stort medialt intresse för Anna-Maja Henrikssons kandidatur?
Jag tror inte att de var riktigt förberedda på hur vi journalister skulle gå igång på det här, och en del orsaker förstås.
Alla var där igår, eller på torsdags.
Jo, alla var där. Jag var också där. Men det där, det är ju också, alltså, om man går slänger ur sig en sån där spekulation just inför julhelgen, när nyhetsläget liksom dör för några veckor framåt, så är det ju liksom... Det är ju det vi har hållit på och ringt runt på, både här på Svenska Yle och på Mannahemvägen 18 och på andra finlandssvenska redaktioner. Alltså, inte hade funnits jättemycket annat att rapportera om i sådär politikväg än förstås presidentkandidater som tycker likadant och SFP-are som tycker olika.
Henriksson visste vad hon gjorde, eller hon visste hur hon tajmade.
Ja, men frågan är ändå om det fanns en plan för väldigt underliga vändningar har vi sett under de senaste veckorna. Som till exempel att Mats Löfström först meddelade att han ställer upp i det här valet. Och uppenbarligen utan att Anna-Maja Henriksson kände till det plötsligt sen drog tillbaka sin kandidatur.
Vår kollega Thomas von Boguslavski intervjuade Anna-Maja Henriksson en söndag eftermiddag, och då var hon fortfarande glad för att Mats Löfström ställer upp i EU-valet. Måndag morgon skriver han på Facebook för sina följare att han har ångrat sig och inte ställer upp. Sen började de här nej-beskedena komma från lite fler, eller Wikströms nej kom kanske lite tidigare. Sen kom också Anders Adlercreutz, och jag frågade Anna-Maja Henriksson på den här pressträffen där hon meddelade om sin egen kandidatur att i hur stor grad är det här liksom personliga beslut, och i hur stor grad är det liksom partier som gemensamt kommer överens om vem som ställer upp? Att visste de här som har sagt nej nu de senaste dagarna, visste de när de sa nej att hon säger ja, och så sa hon nej? Det är nu klart.
Jag tycker att Mats Löfströms motiveringar också tyder på att han inte visste det, för att hans motiveringar var att han trivs bra med familjen på Åland, och han bland annat då, och han tänker att det skulle vara jobbigt att söka dagisplatser i Bryssel och så vidare. Det vill säga, hela hans argumentation utgick ifrån att han verkligen skulle ha en reell chans att bli invald. Och det tror jag väl kanske inte att man behöver vara rädd för om man ställer upp mot sittande partiordförande, men det är nu min tolkning.
Det kändes faktiskt som att han plötsligt hade insett att oj, jag har faktiskt en möjlighet att bli invald. Och jag menar, för att alla argument han listade var ju ändå sådana som man tänker att han borde ha tänkt på en väldigt lång tid före han gav sitt besked om att han ställer upp.
Men vänta, så hur ska man tolka det här att Mats Löfström var kandidat i 9 timmar?
Nej, han ångrar sig själv. Alltså jag tycker nog det ändå känns ganska genuint, hans förklaringar. Men sen alltså det här att Anna-Maja Henriksson sa i en intervju för Helsingin Sanom att partiet nog har en strategi för hur de meddelar om vem som
hon
ställer sig
till förfogande. Hon sa också att hon om den strategin med sin hund.
Ja, hundmänniskor. Ja, nej, okej. Men hon sa på den här
berätta hon hur den strategin ser ut?
Hon sa på den här pressträffen att hon hade hoppats hoppats att 3-4 sittande riksdagsledamöter skulle ha ställt upp i EU-valet. Och så blir det ju inte nu. Nu är de sittande som ställer upp eller ställer sig till förfogande, är det ju än så länge, är Eva Biodé och Anna-Maja Henriksson.
De är klara.
Ja, så det är två starka kvinnor som tävlar om platsen i Bryssel för SFPs del. Sen ska de ju, alltså målet är ju att de får en full lista på 20 namn. Det vill de ju ha. Mm. Men jag menar, vilka som, alltså hur den här listan sen ser ut påverkar ju också med hur stor mängd röster man har möjlighet att komma in. Alltså ibland är det så att alla röster samlas hos någon stark eller ett par starka. Ibland är det en jämnare fördelning, men nu känns det ju nog som att det är Henriksson och Biodé som kommer till.
Alltså en fråga där, hur glada är de att den andra ställer upp? Alltså, skulle det helst vara att de menar ställa själva? Det går så mycket. Hur räknas rösterna
sen? Jag har så vilda spekulationer de senaste veckorna, och inte bara från journalister, men alltså jag grundlägger ju det att de vill ha en stark lista för att få så många namn som möjligt.
Mm.
Och
den som får, så det drar röster.
Ja, så att, och jag menar, i praktiken är det ju bara ett mandat det handlar om, för att med 5% av rösterna får de ett mandat. För att få 2 skulle de behöva få 10%. Alltså det kan de ju bara drömma om i det här läget och annars också. Så att ett mandat, de senaste 2 EU-valen har de fått, vad var det, 110 000 röster ungefär, alltså totalt sett partier i hela landet.
Nils Torvalds fick en bra bit över 40 000 röster, men han var ju då den enda starka kandidaten
förra gången
i det förra valet.
Just det, och nu är det 2, så att säga.
Nu har vi en ganska intressant konstellation där vi har då hittills åtminstone Eva Biodé mot Anna-Maja Henriksson. Men vi har också SUs ordförande Julia Ståhle. Hon är kanske inte en huvudkandidat, men hon kom med en ganska rolig pik när hon lanserade sin kandidatur. Hon sa att hon tycker inte att Bryssel ska vara ett ställe dit man åker för att avsluta sin karriär, att det är viktigare än så. Det var kanske en pik mot de 2 lite äldre kvinnorna som ställer upp. Men visst kan det ju ha en ganska intressant mobiliserande effekt. Alltså Eva Biodé är ju den då som mest offentligt har motsatt sig SFPs medverkan i regeringen och det som partiet just nu då är med sin partiordförande Anna-Maja Henriksson. Och då ser vi liksom en kamp mellan de 2. Jag antar ju att Anna-Maja Henriksson är ganska säker på att hon kommer att vinna det här racet, inte minst med alla de österbottniska rösterna. Jag har svårt att tro att hon skulle ställa upp mot Eva Biodé om hon skulle vara rädd för att det kan sluta så snöpligt att hon förlorar ett sånt val, för då står hon nog liksom i en ganska tråkig sits, om man tänker att hon nu liksom vill ha en exitplan för hur hon ska lämna partiledarposten på något sätt med flaggan i topp.
Men jämnt blir det ju alltså, och Eva Biodé kan ju dra, jag menar, finskspråkiga röster också, kanske mer än Henriksson.
Men det kommer ju finnas väldigt många andra liberala kandidater också. Alltså, Eva Biodé liksom kommer ju ha konkurrens i andra partier också, inte bara inom sitt eget. Hon fick ju 80 000 röster i presidentvalet 2012, men då var hon ju SFPs enda kandidat, man kan inte riktigt jämföra med det. Mm. Sen har jag hört så vilda teorier om just det här att varför kommer folk att rösta på Eva Biodé? Jag har hört flera stycken säga att hela börsklubben kommer att mobilisera sig för att skicka Eva till Bryssel så att Markus Rantala kommer in i riksdagen.
Ja, just det.
Men jag menar, så här fungerar ju inte vanliga väljare. Alltså, det här är ju sådär
partinörderi. Om börsklubben.
Ja, men kanske de som inte normalt skulle tänka sig att rösta på Eva Biodé i ett riksdagsval har väl knappast ett väldigt mycket större intresse av att skicka henne till Bryssel där hon är partiets enda representant i så fall.
Hur röstar åboländska och finlandssvenska? Röstar de norrut eller röstar de mot Nyland?
No, de brukar ju vilja rösta på, det brukar nog handla om knutpatriotism i de här fallen. Jag menar till exempel på Åland så spelar det ju inte egentligen så stor roll vem som spelar upp. Där finns tusentals röster att hämta om någon lokalkraft ställer upp. Mm. Men i de här senaste valen så har ungefär av de här 110 000 rösterna som SFP har fått, så har ungefär en tredjedel kommit från Vasa, en tredjedel från Nyland, 10% från Åland, 15% från Helsingfors. Så jo, alltså Eva Biodé har ju ett starkt stöd här i södra Finland. Det är svårare att säga att hon skulle få jättemycket. Alltså nu får hon ju röster också i Vasa, men med tanke på Anna-Maja Henrikssons dominans där är det svårt att säga att hon skulle göra väldigt stor framgång där. Alltså både här i södra Finland och i hela landet så är hon ju en som delar partiet, precis som liksom SFPs väljare överlag är väldigt splittrade kring den här regeringsmedverkan. Att det, hon har nu den profilen att hon är den som har kritiserat regeringsmedverkan. Det kan ge henne röster, det kan också betyda att, att hon inte får röster.
Men går man vidare så kan man väl ändå konstatera att oavsett hur det går i det här valet så börjar Anna-Maja Henriksson vara en lam anka så att säga. Mm. Hon har signalerat så tydligt att hon är på väg att lämna det här partiordförandeskapet, så därför tycker jag att det var kanske lite överraskande att hon ännu på torsdagens presskonferens höll fast vid att hon avgör inte om hon sitter kvar som ordförande nu innan EU-valet. Vilket då samtidigt betyder att ingen i det här partiet troligen kommer att utmana henne före sommarens partimöte. För man utmanar ju inte sittande ordföranden i SFP. Det kan ju hända att någon väljer att göra det redan inför sommaren. Mm. Men hennes plan var då det här att om hon kommer in så tar hon emot platsen och då är det naturligt att det blir ett ordförandeval och då sätter man in ett extra insatt partimöte på hösten så att då kandidater hinner anmäla sig.
Och blir hon inte invald så ska alla låtsas som att ingenting har hänt och hon fortsätter som förr bara.
Nej, jag tror inte att det är möjligt längre och därför kanske det på något sätt också kändes lite underligt att hon inte redan i det här skedet berättade att hon också har för avsikt att stiga åt sidan från partiordförandeskapet. Men det är klart, ju tidigare man gör det, desto mer blir man en lamanka och vi har viktiga budgetförhandlingar och så vidare, rambudgetförhandlingar här under våren och sånt.
Varför ska hon sluta vara ordförande nu då? Vad är det som...
Hon har varit ordförande länge.
Det är snart 8 år. Li Andersson och Petteri Orpa har suttit lika länge. Li Andersson har för länge sedan meddelat att hon inte ställer upp för omval. Det är liksom ett ganska naturligt steg i det skedet. Alltså, nu finns det ju partiordföranden som har suttit ännu längre, men inte är det helt vanligt nu för tiden att man nu sitter mer än så här.
Nej, och ska man ta hennes allt för lage retorik på allvar så är det ju ett bra läge också mitt i valperioden, det vill säga att du hinner en ny ordförande arbeta fram en position
och
axla en ministerroll och så vidare för
nästa riksdagsval.
Nu kommer det ju göra gott för partiet med lite debatt, tänker jag. Liksom att
men inte för mycket debatt.
Efter den där förra sommarens ganska upprivande stämning när de på riktigt hade en stor splittring kring om de ska sitta i den här regeringen, men då kanske det sitter bra att prata lite om sina mål överlag nu. Men i praktiken så blir det ju så att den debatten officiellt förs först efter det här partimötet den 14 juni inför ett extra partimöte någon på hösten sen. Jag vet inte, alltså, man kan ju motivera det på olika sätt. Nu är det ju delvis konstigt att inte meddela redan i det här skedet att man stiger åt sidan, men som du påpekar, Magnus, så har regeringen svåra förhandlingar på kommande den här våren. Och sen förstås, alltså nu är det ju lite kaxigt att säga när man ställer sig till förfogande som kandidat att utgå från att man vinner och därmed säga att det här betyder att jag inte kan bli ordförande. Alltså det skulle också kunna kritiseras, menar jag.
Jag måste riktigt skriva upp det här. Det var en så fin artikel i Hufvudstadsbladet här i veckan gällande just vem då som ska bli Anna-Maja Henrikssons efterträdare. Och då har vi ju då gåtan Anders Adlercreutz. Väldigt omtyckt och väldigt populär. Det är frågan, men hur omtyckt och populär är han inom SFP? Och då framförallt alltså Österbotten. Och då var det Hufvudstadsbladet som har lite fokuserat på den här problematiken, alltså Österbotten och Anders Adlercreutz. Och de har pratat med vad de själva kallar för en tongivande SFP-are. Som konstaterar, alltså i Österbotten, som konstaterar att det är väldigt svårt för en österbottning att då rösta på Anders Adlercreutz i ett sånt här ordförandeval på grund av efternamnet. Det klingar inte bra i en österbottnings öron, det är lite adliga. Och därför så skulle bara alltså simpla jordnära Otto Andersson, bara efternamnet,
det var många roliga.
Rimmar mycket bättre hos en österbottning. Stug Otto
Det var
Andersson,
många roliga citat i den där. Ja.
Sen hade de också en exklusiv intervju med en lika anonym, tongivande SFP-källa i Österbotten som har hittat en historisk koppling mellan Anders Adlercreutz och slaget vid Jutas i Oravais 1800 2008.
Som sagt, vilda spekulationer de senaste veckorna.
Och där är det alltså helt enkelt en general då som heter Karl Johan Adlercreutz, som alltså är släkt med dagens Anders Adlercreutz. Och då säger den här tongivande SFP-källan att också om det är ett tag sedan 1808, så säger många här i Österbotten att Anders är inte helt nylänning.
Ja, det är ett tag sedan jag har bott i Österbotten också, men det känns ändå kanske lite sökt för en österbottning i förskingringen. Men jag tolkar det här som att det blir inte Adlercreutz som tar reda
på det. Jag måste bara läsa upp alltså Kristoffer Ingos reaktion på Instagram på den här
artikeln i Hufvudstadsbladet.
Orrabajskopplingen. Alltså, han skriver att det är dagens lågvattenmärke går till Hufvudstadsbladet. Alltså, han är verkligt kränkt och förklarar då att det här var långsökt och att Anders Adlercreutz är en duktig politiker. Och Österbottens förtroende fås definitivt inte på släktband för över 200 år sedan. Förtroende fås av resultat och arbete för Österbottens bästa nu och i framtiden. Skärpning HBL.
Sen en liten grej kan ju Anders Adlercreutz göra, och det är att ta bort den där L där, så han heter Adlercreutz. Det är mera österbottniskt.
Men alltså, jag tror ju nog att Anders Adlercreutz är en väldigt stark kandidat. Han har en helt annan erfarenhet än de som nämns nu, till exempel Otto Andersson och Henrik Wikström, som båda sitter första perioden i riksdagen. Anders är inne på sin tredje. Han har klarat sig väldigt bra också i finska medier. Han har klarat sig väldigt, väldigt bra i val. Men det är klart, inom SFP så brukar det ju ibland sen när man ska utse ordförande vara den minsta gemensamma nämnaren som gäller. Och det är Österbotten som har flest delegater av de enskilda
kretsarna på partidagen. Det är så länge ändå, tycker jag, är det så många som har sett Anders Adlercreutz som den självklara nästa partiordförande. Och nu det här att det börjar liksom kastas fram andra namn. Det är klart, det är alltid bra.
Jag läste
alltså
att Otto Andersson titulerades tronarvinge någonstans.
Kronprins. Det var också HBL. Det är bra rubriker.
Det är knappast sökt att tro att han är Anna-Maja Henrikssons favorit i efterträdare. Han är en liksom mycket trogen medarbetare till henne.
Han har
verkat i kulisserna i många år. Och det är ingen som betvivlar att han är en skicklig förhandlare och sådär i kulisserna.
Så hon kan tänkas lobba för honom?
Ja. Sen var vi ju på SUs krismöte i höstas, så kastade de ju fram att det definitivt är Henrik Wikström som ska vara nästa partiordförande. Alltså det är ju självklart, när det ska väljas ordförande, det ska ju finnas flera kandidater. Allt annat är ju odemokratiskt. Det ska finnas en debatt. Det här partiet behöver definitivt en debatt. Men jag tycker ändå det är intressant att det är så många som vill problematisera Anders Adlercreutz.
Apropå Svensk Finland och finlandssvenskan, så kom det en ganska intressant undersökning här i veckan. Det var lite sådär alltså att om det bara fanns finlandssvenskar och det var presidentval.
SFPs drömvärld.
Hur skulle de rösta? Det var alltså Magma som hade undersökt hur finlandssvenskarna tänker rösta när det kommer till de kandidater som vi har i presidentvalet. Och vi finlandssvenskar var ju rörande eniga.
Alexander
Stubb rockade där.
I första omgången blir han president.
Ja. 53% av rösterna skulle han få.
Ja.
Inte så överraskande, eller kanske mer överraskande att det inte var så här 73%. Men alltså nu, ja.
Vi finlandssvenskar är ett borgerligt folk som säkert också uppskattar den här språkliga kopplingen. Men jag tror inte att det är allt. Också i det senaste presidentvalet så fick ju Sauli Niinistö en väldigt, väldigt stor del av de finlandssvenska rösterna. Till exempel i Österbotten så sopade han ju mattan med alla andra. Jag tror att Larsmo var den kommun där Sauli Niinistö fick mest röster i hela landet. Någonstans i klass med 85% eller någonting sånt.
Wow. Det är nordkoreanskt. Mm. Men alltså den här finlandssvenskar överlag, borgerlighet, språk har vi väl konstaterat det nu kanske inte handlar om. Där är ju ändå
Ja, det ska finnas en välvillig inställning till svenskan, som ju också Sauli Niinistö har haft.
Ja, men jag menar, nästan alla kandidater nu talar ju bättre svenska än vad Sauli Niinistö har gjort.
Tvåan då är ju alltså Pekka Haavisto, trots allt ändå med 26% av rösterna. Och han är ju också en politiker som i väldigt många år konsekvent har uppträtt på svenska och hållit fram med språket och så här.
Det har aldrig varit omöjligt att få en intervju med honom på svenska.
Om vi återgår till stubben, hur mycket har han flirtat med finlandssvenska? Eller hur mycket har liksom svensk-finland eller finlandssvensk liksom
han upprepar ju hela tiden det här att han skulle bli den första finlandssvenska presidenten efter Mannerheim. Och det är ju nog, okay, det, är nog det bästa man kan säga. Men sen har han ju också flirtat lite med de här som kanske inte identifierar sig som finlandssvenskar. Och sagt att han är framförallt tvåspråkig. Helt intressant tycker jag.
Vilket väl säkert också stämmer för en väldigt stor del av dem som är svenskspråkiga eller har svenska som
för
officiellt
modersmål.
Att man uppfattar sig som tvåspråkig och det där har han ju liksom. Mm.
Och sen jag menar ändå, om vi nu ska tala om presidentkandidaternas svenska, så där är ju ändå både Li Andersson och Hjallis Harkimo som är så finlandssvenska man kan bli. Väldigt olika sorters finlandssvenska. Det finns en stor mångfald bland finlandssvenskar.
Så är det. Hur klarar de sig i den här magmaundersökningen? Hjallis fick väl typ noll?
Han fick typ noll, och det är ju det att det var kanske det som var hela grejen med den här undersökningen, att alla borgerliga röster samlades bakom Alexander Stubb till exempel. Alltså, den största skillnaden var ju att Jussi Halla-aho som i tidigare mätningar i år hade landat på så där 10%, så fick så gott som noll av finlandssvenskarna, att redan där får ju stubben en stor skjuts framåt, att han får alla de här, också alla de här höga rösterna. Mm.
Haavisto hade ju, egentligen så klarade han sig lika bra som Stubb bara på Åland.
Okay.
Och det har säkert att göra med att han har varit tydligare med att stödja den här demilitariseringen och att man inte ska placera soldater på Åland, så väl då en viktig fråga där. Mm.
Men alla de här kandidaterna har ju visat en välvillig inställning till svenskan, särskilt nu under kampanjen kan vi väl säga. De har alla ställt upp på intervjuer på svenska. Vi har gjort ganska många olika sorters intervjuer på svenska här på Yle med dem. Det är roligt att titta på de här våra yngre kollegors intervjuer, både Extrem och Yle på TikTok när de har lagt ut intervjuer med kandidaterna, där de, alltså de uppträder ju på ett lite annat sätt förstås när de talar med någon yngre som intervjuar dem. De är lite mera sig själv, de är lite mera avslappnade. Jag tycker det säger lite mera om hur bra svenska de talar, för att det är inte här inövade politikersnacket, utan du måste kunna vara lite spontan och
lite improviserat.
Vi har sparat lite ljud av dem som vi ska dela med oss.
Mika Aalto är väl egentligen den enda som inte riktigt nu har klarat av att bli intervjuad på svenska. Någon gång i början av kampanjen så berättade han ju var det i en CV eller så här att han talar både svenska och arabiska. Sen måste han lite erkänna att kanske det inte var så. Men han bjöd i varje fall på en vits på svenska.
Såg du en film om lastbilen? Nej, men trailern.
Det är bra.
Måste vi lägga till att alltså, beställningen var uttryckligen att berätta en dålig vits.
Ja, det var den
unga redaktionen som hade bett om dåliga vitsar. Mm. Men alltså, jag har varit med, sen har vi då alltså Li och Hjallis som pratar, nu är vi ju, vi kör med bara förnamn när vi pratar med finlandssvenskar.
Kan vi ha smeknamn också bara?
Ja. Hjallis. Ja, men det där, de är finlandssvenskar. Pekka och Olli pratar riktigt bra svenska och har alltid ställt upp på intervjuer på svenska. Det har aldrig varit en grej. Sen har vi då Jutta Urpilainen som har svenskan från barndomen och släkten kanske också.
Hemma från Karleby.
Och förstås, det var många som lite tänkte att hur mycket har hon glömt den där i Bryssel. Men jag tycker att hon nu verkligen liksom i våra intervjuer har det där bemöda sig med att tala svenska. Det är lite fascinerande att hon hade ett väldigt, väldigt dåligt stöd i den här mätningen bland finlandssvenska, trots att det finns ju ganska många socialdemokratiska finlandssvenska väljare, inte minst också i Österbotten, i hennes hemtrakter, så där hon fick 4%.
Just, okay.
Ja, hon beskrev också i en intervju som Svenska Yle då gjorde att hon tycker att det är väldigt viktigt att presidenten talar svenska.
Jag kommer från Karleby som är en tvåspråkig stad. Min bakgrund är finsk familjen, men jag har också släktingar och kompisar, till exempel kusiner som är svenskspråkiga. Och jag tycker att det är viktigt att president i Finland också talar på svenska.
det här var ju Socialdemokraternas inställning till svenska i ett nötskal egentligen. Mm. Det är viktigt för det här partiet att vara tvåspråkigt på riktigt. Mm. Det är ju inte till exempel lika viktigt för de gröna, eller har inte varit det.
Paavo Lipponen ställde ju upp i något presidentval. Visst var det så, han var ju jätteute med just alltså svenskan och tvåspråkigheten.
Jo, han var ju också pratat ofta om, eller den här äldre garden inom Socialdemokraterna så hade ju också handlat jättemycket om det nordiska samarbetet och att svenskan därför är viktig. Där såg vi ju en annan inställning med Sanna Marin. Men alltså Urpilainen ändå...
Jutta, vi kör bara förnamnet.
Förlåt.
Juttis.
Yes, Jutta med Jutta. Ja. Det där, när jag skulle Jutta med Jutta i augusti, när Socialdemokraterna hade det här underliga mötet, minns ni, där Sanna Marin höll ett tal där hon bad Jutta Urpilainen ställa upp som presidentkandidat, och Jutta Urpilainen höll ett tal där hon sa att hon inte ännu kan göra det för att hon är EU-kommissionär. Alltså det här, ni minns hur länge det tog för att hon ställde upp. Ja. Men då försökte jag få en intervju med henne på svenska och då tackade hon nej. Och det blev lite diskussion sen efteråt med medarbetarna att vad handlar det här om när hon har varit utomlands så länge. Man pratar inte så mycket svenska där ute i världen utan mera engelska. Så hon har helt tydligt övat upp det här nu inför den här kampanjen. Som sagt, alltså charmoffensiv här. Mm-hmm. En annan som definitivt har svensk charmoffensiv på gång är Jussi Halla-aho, där jag har varit
Jussi.
Med om... Förlåt, jag kan inte
jag
alls
det här nu.
Jag har
kanske lite svårt med de här förnamnen. Det kan hända att jag håller mig till det mer formella. Okay, ja.
Men alltså, när jag var på partimöte för Sannfinländarna i Tammerfors 2019 när Jussi blev omvald, och folk var ju helt... Alltså, de älskar ju honom, de skulle ta selfies med honom, och alltså partifolk är verkligen svärma runt
Mästaren.
Sin partiordförande. Ja. Så då stod jag och talade. Jag försökte ju förstås hitta finlandssvenskar att intervjua på det här partimötet. Det finns ganska många, det var inte ett problem. Jag stod och pratade med de här finlandssvenskarna och så kommer mästaren och börjar prata med dem. Och jag tydligen smälte in så bra att han inte såg att jag var journalist. Och sen när jag frågade, han pratade alltså svenska med dem.
Just det, ja, precis.
Helt fullt flytande svenska.
Han är ju språkkunnig alltså.
Och så frågade jag, men att du pratar jättebra svenska, får jag intervjua dig? Då bytte han till finska. Och jämfört med hur det lät då tycker jag att han har haft en väldigt bra svenska när han har varit här och talat, intervjuas i huset. Men det kanske handlar om den där perfektionismen han har på något sätt varit.
Framförallt att det finns en vilja. Kanske det ändå är en annan sak när man ställer upp i ett presidentval, att man liksom tänker sig att det finns en förväntan på att Finlands president i någon mening ska uttrycka sig på båda språken.
Man kan åtminstone inte se det som sin image att man vägrar tala svenska. Men vi kan höra lite när han intervjuades av just den här Yletin som har ett TikTok-konto som heter Skrattattack.
Vad är din bästa riz?
Min bästa?
Riz. Så vad gör du när du är charmig och flirtig?
Det är en bra fråga. Jag vet inte. No. Jag är bara mig själv.
Ärligt svar.
Riz kommer från ordet charisma, har jag lärt mig.
Jag är ett av nyorden i fjol.
Men jag är bara mig själv. Han pratar alltså riktigt bra svenska genom ganska många av de här intervjuerna.
Ja, och höll ju det här talet på ukrainska också då i ukrainska parlamentet.
Han är ju språkman.
Han har ju bott i Ukraina. Mm. Och forskar ju i slaviska språk och så här. Man märker kanske en sån sak, han talar ju som en bok när han talar finska. Man märker att han liksom har tänkt igenom hela sin mening före den kommer ut på något sätt. Ett oerhört vårdat språk. Och det här sa han väl också själv i något skede när jag skulle intervjua honom, att han hade lite liksom svårt på svenska om det blir liksom för komplicerade frågor. Men han har nog ändrat sin inställning, kan man säga.
En annan som alltid haft en bra inställning till svenskan är ju Sari Essayah. Hon ställer nog oftast upp på intervjuer på svenska. Gärna skjutsar hon ju Peter Östman framför sig istället, men det kanske beror mer på honom. Jag vet inte, han vill ha de här svenskspråkiga intervjuerna. Men hon berättar också en vits när de här våra unga kollegor bad om en dålig vits.
Hur låter James Bonds dörrklocka? Dong, ding dong.
Ni skrattar inte, jag tycker det är jätteroligt.
Jag förstår inte den. Ska vi sluta där?
Det är ju jättemycket presidentigt på gång i och med att vi alldeles i dagarna ska rösta då första gången. Och det kommer att vara en tvåspråkig presidentvalsdebatt som man kan se på måndag.
På Yle 5 efter TV-nytt 5 i 8.
Ja, och sen på arenan förstås efteråt. Och sen om man lyssnar på det här före onsdagen så kan man ställa frågor. För vi, det vill säga politiken, kommer att sitta tillsammans med statsvetare Åsa von Schultz och svara på folks frågor i Vega på onsdag kväll.
Vega älskar presidentvalet, heter den här sändningen. Då kommer ni ställa frågor bland annat här via Arena-appen. Vi har en frågebox i det här avsnittet, så ni kan gå in där och ställa er fråga och samtidigt komma ihåg att favoritmarkera oss, eller hur?
Och hör av er på politiken@yle.fi. Nu ska vi sluta komma med instruktioner.